Ja, varannan finländsk kvinna har utsatts för våld under sitt vuxna liv och en tredjedel av kvinnorna i Finland har utsatts för våld inom familjen, alltså av sin partner eller före detta partner. Uppskattningsvis 50 000 kvinnor utsätts för sexuellt våld varje år här i Finland. Det här är den karga verkligheten här hos oss och det här ska det handla om i dagens debatt i slaget efter 12. Jag heter Maria Nylund. För att diskutera vad vi kan och vad vi borde göra för att på riktigt få bukt med det här på så många sätt svåra samhällsproblem som vi har, så har vi med oss Sari Somppi. Du är regionchef för Brottsofferjouren i Västra Finland. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är med oss från en studio i Vasa. Och i studion här i Åbo så har vi Maria Kronlund. Välkommen.
Tack.
Du jobbar inom Åbostads mödra- och skyddshem. Och så har vi Stefan Sundqvist från Åbo-polisen. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, igår torsdag presenterade kvinnoorganisationernas centralförbund i Finland sin rapport om hur väl Finland klarar av att trygga flickor och kvinnors mänskliga rättigheter i vårt land. Den så kallade Peking plus 25 medborgarorganisationsrapporten. Sådant här namn har den. Och där konstaterar man att trots att det görs en hel del när det gäller till exempel våld mot kvinnor, så syns det inte jättemycket i statistiken. Siffrorna är fortfarande dystra och som jag sa så har ungefär en tredjedel av alla kvinnor upplevt våld i en nära relation. Det är jättemånga. Jag skulle vilja börja med att fråga dig, Maria Kronlund från Åbos mödra- och skyddshem. Vem är det som söker sig till er?
Skyddshemstjänsterna är då avsedda för alla personer som har då upplevt våld i nära relationer eller har hot om det. Och det är både kvinnor, män och barn som kommer till oss. Men förra året så hade vi ungefär 5 000 klienter som sökte sig till skyddshemmet och då över hälften var kvinnor. Och så var det cirka 200 män och sen över 2 500 barn.
Just det. Så att kvinnorna och barnens andel är då det de allra största. 200 män av 5 000. Ja. Det där, just det, hur ofta är det som kvinnorna kommer med sina barn? Alltså hur ofta kommer, när det kommer en kvinna, hur ofta har hon ett barn med sig?
Nu är det ganska ofta att det är den fjärde som har alltid barn och då pratar vi om småbarn, att under 4-åringar.
Just det. Det där, hur ser det här behovet av skyddsplatser ut? Tycker du att det har förändrats under åren på något sätt?
Men det har ju förändrats att vad vi tycker så är det ju flera som söker sig till oss, vet om oss. Och det kan bero på det där att det har ju gått till staten finansierar. Att man inte mera behöver den där betalningsförbindelsen från socialnämnden. Och sen också att vi pratar ju mycket ut om det här och om vår verksamhet. Så att nivån har blivit lite så där gått neråt att komma till oss.
Ja, det har alltså blivit lättare att komma till.
Jo, det anser vi nog.
Mindre
ja,
byråkratiskt. Ja, det där, vad säger du, Sari Somppi, från Brottsofferjouren? Ni hjälper alltså människor som har blivit utsatta för brott och hjälper dem bland annat att klara av en rättsprocess. Hur ofta är det just kvinnor som har blivit utsatta för våld i en nära relation som kontaktar er?
Ja, främst är det ju faktiskt kvinnor som du säger och 75% så är kvinnor som kontaktar oss faktiskt. Vi har haft ännu mera, men nu har också män hittat våra tjänster, vilket har varit väldigt bra tycker vi. Och vi hjälper ju då brottsoffer, deras närstående, men också de som vittnar i en rättegång. Och man kan då kontakta oss egentligen när som helst under den här rättsprocessen, under den här brottsprocessen. Att vissa kontaktar oss då i tidigt skede och frågar att är det här ett brott och så vidare. Och det är ju bra att vi är med i ett tidigt skede så att vi kan gå igenom de här rättigheterna och så vidare. Men att vi hjälper till då att rättigheterna följs och är liksom med som stöd när man gör polisanmälan och stöd i rättegångarna helt enkelt. Och också en stund efteråt när domen då har kommit.
Vad skulle du säga, finns det någon speciell grupp av kvinnor till exempel som är utsatta här, som är era kunder?
Ja, främst jobbar vi ju faktiskt med våldsbrott och då talar vi just om våld i nära relation och familjevåld. Att det är ju nog främst det. Och där jobbar vi ju då också med besöksförbud och ansöker dem.
Mm.
Så det är väldigt viktiga saker.
Kan man säga någonting om varför de här kvinnorna har blivit utsatta för våld? Finns det några orsaker som man kan på något sätt ringa in?
No, jag skulle inte vilja liksom kanske gå in på det där att just kvinnorna skulle göra någonting, att varför de skulle bli utsatta. Mm. Men som sagt, jag tror det här är ett samhällsproblem. Men, och när vi ser på statistiken just att 30% av alla kvinnor, viss statistik säger att varannan kvinna blir utsatt, så skulle jag ju ändå vilja säga att vi har ju ändå gjort lite i samhället. Vi hade den här MeToo-debatten och samhället uppmärksammar de här problemen på ett annat sätt idag, som kanske också gör att vi anmäler liksom snabbare, och det är ju jättebra.
Mm. Jag ska för tydligheten skulle säga här att jag inte avsåg med min fråga att de här kvinnorna skulle ha provocerat fram det här våldet på något sätt, utan jag tänkte om det kan finnas några andra strukturella orsaker just till att just de blir utsatta.
Jo, men jag tänker kanske där också, i och med att jag har jobbat på fängelse tidigare och just diskuterat med de här våldsamma männen, alltså de som faktiskt får en våldsdom. Så här handlar det kanske om just att man har svårt att uttrycka känslor och kanske tala om dem. Och sen har vi ju just att många är påverkade av alkohol just när det händer. Att kanske de här två problemen ska jag lyfta upp.
Mm. Stefan Sundqvist från Åbo-polisen, hur ofta handlar det om familjevåld när ni gör hembesök?
Oj, väldigt ofta. Nästan alltid hembesök. Så här, om vi talar om vår 24/7 larmverksamhet, så är det ju närmast det handlar om. Ibland kan det då vara väldigt lindriga fall, om vi säger så att det är grannen som ringer och blir störd av kanske högljutt gräl eller något övrigt. De kan vara ganska lindriga fall. Men sen har vi hela skalan ända till allvarliga våldsbrott.
Tycker du att någonting skulle ha förändrats under åren när det gäller just våld i nära relationer, så där ur ditt perspektiv? Ser det likadant ut som det alltid har gjort och det pågår så här? Eller kan man se något nya?
Ja, det är svårt att säga om själva fenomenet. Vi har ju alltid haft det här fenomenet förstås. Anmälningsbenägenheten kanske har gått upp en del. Fenomenet som sådant har jag svårt att säga om att är det mer vanligt eller mindre vanligt. Män anmäler oftare än tidigare sig själva som offer i närstående våld. Där tror jag att det har att göra med attityder och att män också liksom vågar så att säga medge att de har blivit offer för våldsbrott. Det är någonting som kanske för några årtionden sedan var väldigt ovanligt, och nu är det inte så ovanligt längre. Men det är hemskt svårt att säga någonting om fenomenen när polisens statistik innehåller alltid ett stort mörkertal.
Mm. Våld mot kvinnor, ett problem som förstås inte gäller bara oss här i Finland utan finns överallt. För 4 år sedan trädde den så kallade Istanbul-konventionen i kraft. Det här är det formella namnet är det Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Det här är ett juridiskt bindande internationellt avtal som förpliktigar bland annat Finland att ta itu med det våld som riktas mot kvinnor. Det här är första gången man har ett sådant här avtal. Och det där, här kommer man in på det här antalet skyddshemsplatser. För bara 3 år sedan så var det så få som 120 stycken. Nu är det 202 och nu har regeringen lovat höja antalet till 250 innan den här regeringens period är slut. Rekommendationen är ändå 550, så att det där är ganska lång väg att gå ännu. Mm, och i och med den här konventionen så också skyddshemmen hamna på statens ansvar. Det nämnde du här redan, Maria Kronlund. Det där, hur går det till när man kommer till er på Åbos mödra och skyddshem? Du sa att det har blivit lättare än tidigare.
Ja, nivån har blivit säkert det där lägre att komma. På grund säkert att man inte behöver ringa socialnämnden eller att man behöver komma med polisen, utan man kan själv komma. Man kan ringa först eller så bara ringa man på dörrklockan och komma. Och det där, då finns det där kompetent personal som tar emot, avgör den där situationen och det att behöva de skyddshem. Och där blir de bemötta med empati och förståelse. Och man kan ju vistas i skyddshem, det beror på ju att från en dag till och med till 3 månader. Så att man får rätt ut den där situationen där hemma.
Just det. Hur långt har det här våldet i hemmet liksom gått, eskalera innan man kommer så långt att man tycker att nu måste man söka sig till er?
No, vi jobbar ju jättemycket med det där att vi går ut och pratar om det här. Att det finns olika former av våld. Det är inte bara då fysisk våld, utan det finns olika andra, ekonomisk och det där. Till exempel man begränsar kvinnorna då att ha kontakt med sina föräldrar eller med sina vänner. Att det jobbar vi mycket med, att vad är rätt, vad ska man tolerera och vad ska man inte tolerera. Och jag tror att det har i alla fall gjort det att de kommer tidigare, nu för tiden tidigare, att ta kontakt med det där problemet.
Just det, ja. Tröskeln har på det sättet också blivit lägre kanske. Stefan Sundqvist, hur ofta hjälper ni kvinnor som utsätts för våld i just de här skyddshemmena?
Rätt ofta, alltså vi är ju aldrig liksom lösningen. Vi är en sån här första hjälp som kommer till platsen när det verkligen behövs, så att säga. Och sen en annan del av polisjobbet som vi har varit inne på ännu, så är den här förundersökningen. Och där är ju också förstås någonting som vi ser som viktigt, att vi får de här brotten till domstol och till dom. Och vi ser det också som en del av den här förebyggande verksamheten. Men att det finns många, alla situationer är olika. Finns det barn närvarande, så är det väldigt snabbt hänt att vi tar kontakt med socialjouren. Och barnen blir då i socialjourens händer. Sen ger vi råd åt vuxna människor. Där är vi ju också liksom lite i den situationen att om en vuxen människa inte vill ta emot våra goda råd, som vi anser är goda råd, så då kan vi inte göra nödvändigtvis så mycket av den situationen. Det beror helst på vad som har hänt och vad vi kan objektivt konstatera till situationen. Varje sånt här hembesök är unikt, kan man säga.
Mm, jag tänkte just fråga, hur aktiva kan ni liksom vara där i den där situationen?
Ja, vi kan vara aktiva och vi ska vara aktiva. Och där är någonting som vi säkert också kan utveckla i vår verksamhet. Men sen kommer där liksom, någonstans kommer det en gräns också emot att du kan inte tvinga hjälp åt en person som inte är mottaglig. Men det här är en svår problematik. Och jag kommer att tänka på familjer där en eller alla medlemmar i familjen har invandrarbakgrund, en annan etnisk bakgrund. Där kan det vara många gånger så att de här konstellationerna är lite dolda under ytan. Att man måste lite skrapa fram liksom den här verkliga sanningen om hur situationen egentligen ligger till.
Mm. Men det är ändå så att misshandel i hemmet, så är inte en privat angelägenhet, utan det ska också en annan part kan polisanmäla det här, alltså en offret själv alltså.
Det stämmer, alltså det är då polispatrullens skyldighet att själva göra den här brottsanmälan ifall det har skett en misshandel. Sen lindrig misshandel är då ett målsägandebrott, och gränsen mellan lindrig och så att säga vanlig misshandel går vid skador. Att har du ett synligt lite större blåmärke eller ett blödande sår eller övrigt, så då pratar vi om misshandel. Och är det så att det bara har gjort lite ont, men det inte finns någon skada, så då kanske det går över till den här lindriga misshandeln. Och då är det målsäganden som bestämmer att kan vi utföra förundersökning eller inte.
Vad tänker du, Sari Somppi, om det här?
jag funderar just också att fysisk skada och psykiskt lidande kan ju vara, att det psykiska lidandet kan ju vara ännu värre faktiskt. Att man just liksom jämför, men att lagen är ju som den är. Men jag tänker, vi på brottsofferjouren jobbar ju mycket nu efter det här brottsofferdirektivet som kom. Och har där berättat liksom om vad det innebär. Och det är ju ett EU-direktiv också. Och det här ändrar ju liksom lagen, bland annat då förundersökningslagen som då polisen jobbar mycket med, att polisen ska berätta nu åt offret vad det finns faktiskt för stödtjänster och där bland annat då brottsofferjouren och skyddshemmen. Och här har vi märkt att just då offret är i kris, så är det väldigt svårt att anamma det här, att vad polisen kanske säger att det finns de här alla olika, utan där har vi faktiskt gjort så att i samarbete med polisen att polisen frågar att hej, att är det okej att jag skickar dina kontaktuppgifter till brottsofferjouren, och de kontaktar sen dig, och det har fungerat riktigt bra faktiskt.
Det är lättare att ta till sig sen lite senare.
Jo, att just att förstå det här att när du blir utsatt för våld i nära relation eller annan sorts brottslighet, så det är ju en kris och man reagerar ju sen hemskt olika på vem man är. Och det där är också viktigt att vi diskuterar, att det kanske inte alltid behöver vara den här fysiska skadan utan just också liksom ekonomiskt våld och religiöst våld och psykiskt våld. Och faktiskt i Danmark så har man ju nu funderat på ett lagförslag där man skulle kriminalisera psykiskt våld.
Just det, Stefan Sundqvist.
Psykiskt våld är nog kriminaliserat i Finland också. Att har du förorsakat en skada åt en person, även om du har gjort det då, så att skadan är en psykisk skada. Alltså du har förorsakat ett sjukdomstillstånd hos personen. Så vi har nog exempel på där också sådana fall har gått i dom. Det är förstås en svårare bevisfråga och det är inte så uppenbart som ett blått öga.
Men då är det offret själv då som ska polisanmäla det i fallen?
I praktiken säkert oftast nog, ja. Och sen skulle jag säga att jag undertecknade det här som sades om mottagligheten för information i en krissituation. Att det är nog många gånger så att det går in genom ena öra och ut genom andra. Så att det där lät som en god idé att brottsofferjouren tar tag i det senare. Det gör vi nog visserligen inom polisen också, att ofta i samband med förhör, om det då går till en förundersökning så att målsäganden kallas till förhör, så det är ett bra tillfälle att ge den här informationen och dela ut broschyrer och försöka visa vilka olika vägar det finns att gå härifrån framåt.
Men när ni som polispatrull kommer till ett hem där det har bråkats eller möjligtvis har begått misshandel och så vidare, så ifall det inte finns en synlig skada så försöker ni ge några goda råd och sen säger ni tack och hej. Kunde det finnas någon mellanform ännu här att man på något sätt skulle hålla just det här under lupp på något sätt eller jag vet inte.
Det där är ett problem och sen vissa familjer blir bekanta för oss också. Att vi liksom besöker dem ofta. Vi kunde säkert göra mera. Där är det lite det också att den här typen av uppdrag är väldigt mycket på fredag kväll och lördag kväll. Och när patrullen meddelar till nödcentralen att den är ledig så får den nästa uppdrag. Och det är de hela tiden medvetna om att varje minut, varje halvtimme du använder på ett uppdrag så där finns andra som väntar på hjälp hela tiden.
Just det, så att man kanske också vill hålla det då effektivt.
Man försöker sätt. Också vara effektiv. Så är det.
Men hur ofta leder ett sådant larm till en polisanmälan?
Under fjolåret hade vi i vår polisinrättning, sydvästra Finlands polisinrättning, ungefär 2500 uppdrag till hem där liksom våld på ett eller annat sätt är temat. Och av de 2500 uppdragen så gjorde vi ungefär 500 brottsanmälan. Så att det är inte mer än en femtedel, en fjärdedel.
Vad tycker ni andra, hur viktigt skulle det vara att man gör en polisanmälan faktiskt när det har skett ett våldsbrott då?
No, där tänker jag också lite som vi diskuterade tidigare att hur grovt är det här våldet förstås. Och där kan ju polisen också göra ett sådant här tillfälligt besöksförbud. Nu vet jag inte sen hur ofta man använder det och säkert använder man det sen när det faktiskt är väldigt liksom grovt våld och så vidare. Men jag tänker det är ju bra att man anmäler och kanske liksom att också samhälle anmäler och att vi har den här grannsamverkan, att hör vi i huset att vi faktiskt anmäler, för att ju mera vi diskuterar och tar upp den här problematiken så desto mera förändras ju samhället, att det är någonting vi i samhället faktiskt reagerar på och tar gemensamt ansvar. Att det tycker jag är hemskt viktigt.
Vad säger du, Stefan Sundqvist?
Ja, jag tror att anmälningsbenägenheten i Finland är väldigt hög. Dels grundar jag det på det att polisen har ett liksom högt förtroende bland medborgarna. Att man behöver inte gå längre än till Sverige så är situationen helt annan. Och jag vill påstå att folk i Finland i allmänhet är väldigt benägna att söka hjälp av polisen. Och det är jag väldigt glad och tacksam för då får vi de här fallen under lupp så att säga. Och kan ge olika sorters hjälp. Det försämrar förstås statistiken och tack vare det här så ser det ut som om kvinnorna i Finland skulle vara väldigt mycket offer för olika typer av brott. Innan vi säger så skulle jag vilja vara lite försiktig därför att jag kan tänka mig till många andra länder så kommer kvinnor på en hel del andra instanser och bekanta att ringa innan ens tanken faller att man skulle ringa till polisen när man behöver hjälp.
Ja, det finns en, alldeles kort ska jag säga att det finns en EU-utredning från några år tillbaka som visar att Finland då ligger på andra plats i Europa när det gäller hur ofta kvinnor blir utsatta för våld. Det är alltså kvinnor som har blivit tillfrågade om de har blivit utsatta för våld efter 15 års ålder. Och 47% av de finländska kvinnorna säger då att det har de blivit. På första plats har vi Danmark och på tredje plats kommer Sverige. Det är kanske lite otippat att de här nordiska länderna toppar den här statistiken. Men du tänker att det eventuellt har att göra med att man är benägen att tala om det här mera?
Ja, det är ju sorgligt det där. Alltså jag kan ju inte förklara bort de där siffrorna. Det är tragiska siffror, verkligen. Det är mycket problematiskt. Men sen funderar jag också på att kan det vara så att lite lindrigare former av våld. Här kanske man förstår att det inte är okej. Kanske det finns länder där man tänker att men jag är ju gift med personen. Så han har väl sina rättigheter. Och kanske man då inte svarar ens att man har blivit någonsin offer för någon våld.
Mm. Jo,
det är bara spekulation.
Vet vi inte. Men det är oaktat förstås så har ju alltså hälften av de finländska kvinnorna uppgett att de har blivit utsatta för våld. Så det är ju ändå en siffra som det där som vi kan lita på säkert. Maria Kronlund, hur är det när de här kvinnorna har, och delvis också männena och alla dessa barn har sökt sig till skyddshemmen. Vad händer sen liksom efter tiden på skyddshemmen, som du sa att kan till och med vara 3 månader lång, men vad händer sen?
Efter det där hjälp och diskussionen och mycket det där att hur det ska se ut, hur den ska en sån här närförhållande vara. Så enligt vår statistik så 80% som kommer till skyddshemmet så gör det där beslutet att sluta det där förhållandet eller att söka sig hjälp. Och det är ju positivt. Och det där, vi erbjuder ju hjälp då, vi erbjuder efter det där skyddshemmet så har vi en sån här öppenvård som heter Pilari som då hjälper då alla de som är med på i den där familjen, då offren och den som den utsätter våld och sen barnen. Och barnen, vi har tar beaktan barnen och vår stort målsättning är att hjälpa de här barnen i de här förhållanden.
Hur svår är den här processen, alltså att ta sig ur?
Som sagt så, när man har barn så är det lite lättare. Och då är det ofta då också barnskyddet som kommer med där. Att då kan man göra kanske lättare där beslutet att sluta det där förhållandet och flytta isär. Men sen när det är kvinnor ensamma så man har ju rättighet till att leva i sånt liv som man vill. Att det är lite svårare. Men att vi tänker att vi kan i alla fall hjälpa de där barnfamiljerna.
Det där, när man sen, som vi har talat om, det där har varit på ett skyddshem redan och våldet har kanske pågått under många år för många och eskalerat så långt att man har överskridit den här tröskeln. Så det där, men vilka möjligheter liksom har man att komma åt det här våldet redan innan det sker? Alltså, vad skulle det kunna finnas för förebyggande åtgärder? Eller är det helt naivt att tro att man skulle kunna på något sätt få bukt med hela våldsproblematiken helt och hållet? Slippa det här våldet?
Vi tänker nog så att desto mer vi diskuterar om det här våldet och vi ger sådana här vi hjälper hälsovården att ta itu med de där sakerna, ta läraren i skolorna att prata och inte bara prata utan har förutsättningar att jobba med det och förutsättningar att då visa varifrån man kan få hjälp. Att desto mer vi det där diskuterar öppet om det så tror vi nog att det hjälper.
Men att målsättningen då handlar om att tröskeln för att söka hjälp ska bli lägre. Inte så mycket då kanske att eliminera hela. Vad tänker du, Sari Somppi, om det här?
Jag tänker just att i samhället det är så viktigt och framförallt kanske det är då personal inom hälsa och sjukvård som då möter liksom människor under hela livsloppet så att säga. Och här är det hemskt viktigt att vi liksom vågar fråga Och det här att just att kanske att hur bråkar ni hemma eller att man kan ju fråga på så många olika sätt just att sker det våld i hemmet, att man vågar fråga men också att man vågar lyssna. För det där är väldigt viktigt att man har märkt att många frågar men sen är man inte riktigt ändå beredd på det där svaret. Och där skulle man kunna ge ett sånt råd att man faktiskt tar reda på att okej, om någon berättar för mig att den har blivit utsatt för våld och att man är rädd och så vidare, att man skulle då ta reda på att okej, vem är det som jobbar med de här frågorna? Vart kan jag då vägleda den här patienten eller så vidare? Och samma i skolor, att får man att man vågar fråga men att man vågar lyssna och sen att vart vägleda jag sen liksom så att den här människan kan få hjälp, att det är hemskt viktigt.
Mm. Vad tänker du om det? Varför är vi då så våldsamma? Var har det här våldet sin grogrund?
Jo, det där är en väldigt svår fråga för att alla människor har sen så olika orsaker att varför man beter sig våldsamt. Men jag skulle just kanske ta upp det här att vi har svårt att uttrycka känslor och kanske tala om dem. Och just den här alkoholkonsumtionen leder nog till hemskt mycket våld. Och inte bara våld i närrelation utan också liksom våld på gatan. Och vi är ju ett hemskt våldsamt land på det sättet. Att de här sakerna kanske jag skulle ta upp. Och därför är det viktigt just att man pratar om det, just som det sades också tidigare.
Men kan man komma åt det här på något sätt ändå? Vad tänker ni?
Jag hoppas ju att man skulle kunna komma åt det med att man pratar och redan som vi var lite inne på här också, det här förebyggande arbetet, att kanske man skulle kunna prata i skolor att hur beter man sig mot varann och liksom gå igenom kanske kroppen och liksom, man jobbar ju hemskt mycket med barn, att vad får man röra och vad får man inte och att kanske just förebyggande att så tidig ålder som möjligt redan kunna diskutera på den kognitiva nivå då som barnen är på, att kanske gå igenom de här sakerna redan då och jobba med familjer.
Vad säger du, Stefan Sundqvist?
Jag skulle nog vilja säga att alkoholen har en väldigt stor betydelse. Att människorna har ju de problemen de har, men så länge de hålls nyktra så har de nog någon sorts förutsättningar att reda ut dem. Och vi ser nog liksom merparten av personer som vi griper misstänkta för våldsbrott, så är berusade. Säkert över 80%. Så att det har en väldigt stor betydelse. Och det här, om vi nu så småningom skulle komma in på den vägen att vårt bruk av alkohol så skulle bli mera sofistikerat, mera europeiskt, att det här rusdrickande skulle minska, så det kan ha ganska stor betydelse här, för att de där våldsbrotten sker till allra största delen i fyllan.
Vad säger du, Maria Kronlund, håller du med om?
Ja, nu är det tyvärr så att det ganska ofta gäller det där att den andra partnern har varit berusad.
Finns det något skede som samhället skulle kunna sätta in ytterligare stöd? Att sen har vi talat om de här skyddshemmen, de här platserna ska bli fler. Den här hjälpen efteråt att komma ur det här förhållandet. Finns det någonting man skulle kunna göra ännu tidigare? Alltså, ofta i sådana här berättelser om hur det här våldet har kunnat se ut i ett parförhållande så sägs det att det ofta eskalerar från till exempel kritik hur man klär sig eller sminkar sig till ett mer kontrollerande beteende och sen lindrigare fysiska handlingar och sen direkt grov misshandel. Att hur ska man kunna komma åt de här problemen innan de eskalerar så långt att det frågar om direkt misshandel. Har ni några tankar kring det?
Jag skulle kanske vilja gå in på det här just att vi vet ju, det finns ju ändå riskbedömningar som säger att man har kanske större risk att utöva våld själv om man har blivit, alltså om man själv har upplevt våld i hemmet till exempel. Att då blir det ju också ett beteende som är inlärt på ett helt annat sätt än om allt är bra, att man inte utövar våld hemma. Och jag tänker just på hur vi arbetar på fängelse, så där försökte vi ju nog faktiskt med de här dömda gärningsmännen, liksom, för där var ju också en ursäkt att då jag var full. Att där försöker man nog gå in i att hej, att vad har du varit med om och hur tänker du kring de här sakerna? Att det är kanske nog, den alkoholen har ju en stor del i det, men kanske nog de där tankarna och den där egna upplevelsen, så skulle man liksom för att förebygga det komma åt problemet, så det är nog nästan så vi behöver jobba.
Det som man nu konkret gör, den nya nuvarande regeringen har fått en del beröm för att den kommer att öka skyddshemsplatserna ytterligare med 50 platser, alltså från 202 till 250. Den tidigare regeringen ökade också de här platserna redan. Och så kommer man också att tillsätta en nationell rapportör för våld mot kvinnor. Det är en person som har som uppgift att koordinera och övervaka de åtgärder som sätts in för att motarbeta våld mot kvinnor. Det är två konkreta saker man kommer att göra nu då under den här regeringsperioden. Vad tänker du, Sari Somppi, om de åtgärder som nu då utlovas? 50 skyddshemsplatser och en nationell rapportör. Låter det bra eller tillräckligt?
Jo, man tänker ju så att målsättningen för en trygg rättsstat, så det är ju på väg åt rätt håll. Men just med de här skyddshemsplatserna, att borde vara 550. Så klart, vi är på väg mot rätt håll, men de kunde ju vara flera. Jag är ju hemskt glad för den här samtyckeslagen. Den är ju på det sättet problematisk att man kan ju inte genom den lagen lova att men du gav inte ditt samtycke eller du sa nej, för att i rättsprocessen, i rättegångsförhandlingar, så ord mot ord, så det är nog hemskt svårt att döma någon bara på det. Men jag tror att den där lagen kommer att förändra samhällsstrukturer och hur vi ser på liksom en sån här sexualmoral. Sen vad gäller den här rapportören, så det är ju hemskt bra att kolla upp att hur vi liksom, hur vi följer den här Istanbulkonventionen. Och där minns jag att nu den här Grevio-rapporten som då har liksom lite dömt Finland, så har just varit på grund av de här besöksförbuden till exempel. Så att vi är på väg mot rätt håll, men vi kan nog slipa på det ännu.
Maria Kronlund, vad skulle ni vid skyddshemmet behöva? Vad skulle du önska dig för förbättringar?
Jag tycker att det har nog blivit förbättring genom att staten finansierar. Så att det förstås hoppas vi att det fortsätter finansieringen. Och också det att det finns tillräckligt med platser. I Åbo har vi bra vi har höjt från 7 till 10 nu. Och hittills har det räckt.
Just det, ni har inte behöva vända någon vid dörren. Nej. Vad skulle polisen önska sig? Har du, Stefan Sundqvist, något önskemål
för framtiden? Beträffande polisorganisationen, jag tror att vi gör vad vi kan. Och jag tycker inte att vår roll ska vara större än vad den nu är. Att det är nog andra instanser som kan bättre hjälpa. Än vad, som jag sa, vi kan sätta plåster och vi kan liksom stoppa blodflödet, så att säga, liksom så här bildligt talat, i den akuta situationen. Men sen för att komma åt själva sjukdomen så behövs det nog andra instanser än polisen. Att jag kan inte riktigt säga direkt. Jag tror att vi har en rätt bra, eller jag vet att vi har en rätt bra grundutbildning just nu på polisyrkeshögskolan. Och det här är ju alltså någonting som vi jobbar med helt dagligen. Så att hur bra eller hur dåliga vi är på det, så försöker vi hålla oss medvetna om och försöka förbättra oss hela tiden också på det här området. För att det är en väldigt viktig del av vårt jobb nog.
Idag har vi talat om kvinnor som utsätts för våld. Jag ska ännu berätta att 16% av männen utsätts också för våld eller hot av sin partner. Så det berör ju förstås också män. Jag säger tack till er som var med idag. Maria Kronlund från Åbos mödra skyddshem, Sari Somppi från Brottsofferjouren med oss från Vasa och Stefan Sundqvist från polisen i Åbo. Tack för att ni var med. Jag heter Maria Nylund.